Nåd och frid till er från vår Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. I enlighet med Jesu förebild förenas vi till följande förböner. Nu ber vi en förbön. Dessa böner är en del av det troendes stora sommarmöten. Och dessa läggs in i flera omgångar under mötets gång. Oftast tar man fram olika tunga livssituationer under vilka människor lever. Och ibland innehåller även dessa förböner tack till den himmelske fadern. Förböner är ett sätt att ta hand om och visa omsorg om sina närmaste. Många som är i svåra situationer har berättat hur de har känt att förbönerna har burit dem. Och vetskapen om att andra ber om eller för dig kan hjälpa i svåra stunder. Kära himmelske fader, vi litar på det att du hör våra böner. Mötets predikan börjar om en liten stund. Som inledning till denna predikan läser jag Guds ord från Gamla testamentets sida, från Nehemias bok, från dess åttonde kapitel, de 12 första verserna. När den sjunde månaden var inne, hela folket samlades med mangrant på torget framför vattenporten. Det bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag som Herren hade gett Israel. Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna. Det var den första dagen i sjunde månaden. Han läste ur lagen på torget framför vattenporten. Från tidigt på morgonen till mitt på dagen. För männen och kvinnorna. Och alla som var mogna nog. Och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. Esra, den skriftlärde, stod på en tribun av träd som hade byggts enkom för detta tillfälle. Och till höger om honom stod Matitja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia och Masaja. Och till vänster stod Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zakaria och Meshulla. Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn. Han stod ju högre än dem. Och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den stora guden. Och med lyfta händer ropade hela folket. Amen, amen. De böjde knä och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Leviterna, Jeshua, Bani, Sherebja, Jamin, Akkub, Sabetai, Hodja, Masea, Kelita, Asarja och Josavad Hanan och Pelaja förklarade lagen för folket som stod kvar på sina platser. De läste ur Guds lagbok, tolkade den och utlade den så att folket förstod vad som lästes. Provinsguvernören Nehemia, prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket sa det till de församlade. Denna dag är helgad av Herren, Herr er Gud. Ni ska inte sörja och gråta. Så hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte. Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt de som inte har kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Och för att folket blev tystna för leviterna, var stilla. Detta är en helig dag. Var inte bedrövade. Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man hade undervisat dem om. I Jesu namn. Amen. Denna tusentals år gamla text öppnar en förunderlig syn för oss till ett tillfälle i den forntida Jerusalem. Vi ser en stor vidsträckt yta, människor som samlats tillsammans. Det verkar som att det finns mycket människor där. Det finns människor av olika åldrar. Det finns kvinnor och män. Det finns vuxna, äldre. Och förmodligen finns det även barn. Det fanns sådana människor som kan förstå vad man pratar till dem. Och vi vet ju att även ett helt litet barn kan mycket snart lära sig förstå vad man talar till dem. Och framförallt när man talar om Guds ord så är barnens förståelse ofta mycket klar. Vår text konstaterar att detta folk hade gett sig iväg i enighet. De hade sett det som viktigt att få komma tillsammans. Och jag uppfattade det som det att det heliga landet på den tiden bodde i Jerusalem. Och det fanns även mycket människor som bodde vid ett vidsträckt område omkring staden. Men man hade samlats. Och vår text berättade att man levde i den sjunde månaden enligt den judiska kalendern. Och om vi följer Mose lag, studerar Mose lag, så ser vi där att den sjunde dagen i månaden var den dag som Gud genom Mose hade fastställts för Israels folk. Jag har en sådan uppfattning att den nämnda tidpunkten enligt vår kalender infaller någon gång i slutet av hösten. Någon gång mellan oktober och november. Men i Israel är det nog ganska skönt väder då och det regnar sällan. Och vi kan tänka oss att dessa människor har haft det bra att vara där även väderleksmässigt. Här nämndes den skriftlärde Esra, prästen. Och han hade blivit ombedd att hämta Mose lagbok som innehöll innehåll de bud som Herren hade gett Israel. Och han hade blivit ombedd att tjäna vid detta möte. Folket hungrade efter ordet. Här i invigningen nämndes att sommarmöten har hållits 120 år här i Finland. Och detta är en särskilt glädjekälla för oss idag. Men vi ser i denna text att stora möten har anordnats även tidigare. Och vi vet att det redan var långt före det här mötet vid Vattenportets torg så har det hållits möten. Jag tänkte när jag fick inbjudan att hålla predikan, att jag ganska snart skulle fundera på en text och vilken det skulle bli. Och jag tänkte att jag skulle kunna ha läst hela Nehemias bok som text. Men av praktiska skäl lämpar sig inte läst igenom en hel bibelbok som text för ett tal. Men här har det under pauserna skrivits om, eller berättats om nya publikationer som har utkommit. Så vill jag passa på ändå att påpeka att vi har den gamla publikationen som utgör grunden för alla andra publikationer. Det är den heliga bibeln. Den är värd att läsa var och en. Nehemias bok är väldigt intressant för alla att läsa. Jag rekommenderar den fram till barn och ungdomar, men även för alla åldrar att läsa den som helhet. Ofta i möten tar man bara ett stycke och pratar om den och hänvisar till andra texter. Men ofta öppnar sig Guds ords uppenbarelse på ett bättre sätt om man läser en större helhet. Denna Nehemias bok kopplas historiskt till den tiden då Israels folk hade återvänt från exilen i Babylon ungefär 450 år före Jesu födelse. Och i Bibeln finns andra böcker som helt hänger samman med just denna tidsperiod och detta ämne. Till exempel Esras bok och Esters bok. Sen bland annat profeternas böcker, framförallt profeterna Zakaria och Malaki har anknytning till denna tid. Det är väldigt bra för oss alla att läsa Bibeln, fastän det även för egen del kan hamna lätt i skymundan och får en mindre betydelse och hamnar utan uppmärksamhet i bokhyllan. Visst finns det annat i världen som också är väl värt att läsa, men låt oss ändå inte glömma bort att läsa Bibeln. Bibeln är ju en samling av texter som är skrivna under en lång tid. Och det är inte vilka texter som helst. Utan vi tror så som Paulus lärde sin unge medarbetare Timoteus, att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Redan under skrivandet av Bibeln och även därefter har världen förändrats på många sätt. Många folkslag har uppstått och gått under. Och människan har alltid varit sådan så att den har undersökt allt det som händer och sker under solen. Så som även i predikaren skrevs. Jag föresatte mig att bevisa att forska och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på människan. Under tidens gång har människans syn på livet, världsbilden utvecklats och förändrats. Hur livet har uppstått och hur världen ser ut. För närvarande har vi en sådan uppfattning att världen är sfärisk, rund och inte består av en platta till exempel. Men även om många saker har förändrats under tidernas gång så har de grundläggande sakerna ändå varit helt oförändrade. Människan har i grunden inte förändrats alls. Även Gud och hans ord har varit och förblir detsamma. I Bibeln beskrivs i stora drag naturens historiska händelser och folkens utveckling. Och Bibelns uttryckssätt är ju sådant att den är mycket enkel. Att som i början när Gud skapade himlen och jorden. Och även ett barn förstår detta. Men om man tänker efter lite grann, om man är lite klokare, så ger det redan huvudbry. Precis som Jesus själv prisade Gud på följande sätt. Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. I Bibeln hittar vi vackra tankar. Och poetiska uttryck, texter som saknar motsvarighet. Det finns i Höga visan och i Saltaren och många andra ställen. Detta vackra språkliga uttryck är på inget sätt ett självändamål. Men det bidrar till och stöder Guds fullständiga uppenbarelse för oss. Och vad är då kärnan i Bibelns uppenbarelse? Eller budskap? Det är just det, att Gud är allmäktig, skaparen. Och han har skapat allt synligt och osynligt. Sen är det viktigt att Gud frälser den som syndafallna mänskligheten. Och Bibelns hela budskap består av alla dessa delar som under en lång tidsperiod har skrivits. Under den heliga andens inverkan som omfattar det gamla testamentet och nya testamentet. Det är Mose och profeterna, barmhärtighet och sanning. Och Bibelns budskapens kärna och central figur är Jesus Kristus, Guds son. Om vilken Moses, salmerna och alla profeterna förutsade. Precis som själv Jesus lärde. Och detta är bra att ha i åtanke nu när vi går igenom texten i Nehemias bok. Jag tänkte att jag inte skulle avslöja handlingen eftersom jag rekommenderar er att läsa den boken. Men några spännande utdrag ska jag ta upp. Som ger anledning till eftertanke kanske. Denna bok skrevs alltså 450 år före Kristus och beskriver hur det israeliska folket eller Guds folk började bosätta sig i sitt eget land efter exilperioden. Och även hur det andliga livet och livet i övrigt också började ta form och bli mer helt. Det är bra i den mån att att gå tillbaka till bakgrunden och se vad som hade hänt innan Nehemias bok skrevs. Folket hade nämligen övergivit Gud. Folket hade nämligen övergivit Gud och i stor utsträckning dyrkat avgudar redan hundratals år innan de tvingades gå i exil. Bland folket rådde ett omfattande moraliskt förfall som ledde till att, eller vad ledde detta till när ett folk vände sig bort från Gud? Istället träder självbyggda gudar, självskapade gudar och egna tankar, de träder in. Och det blir också så att själviskhet och mänskligt inflytande kommer till ytan. Precis som det kan läsas i profeternas bok. Vad denna avgudadyrkan innebär i Israels kärna betyder, tänker jag inte gå igenom. Men det, i detta sammanhang räcker det med att hänvisa till början av Jesajas bok. Hör himmel och lyssna jord, Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit mig. Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba. Men Israel känner inte sin herre. Mitt folk har inget förstånd. Ve detta syndiga folk, tyngt av skuld, detta onda släkte, dessa vanartade barn. De har övergivit Herren, visat förakt för herre Israels helige, vänt honom ryggen. Bara Sion är kvar som en hydda i vingården, ett vaktskjul på gurkfältet, en beskyddad stad. I en sådan beklagansvärd situation hade folket hamnat. I Ordspråksboken finns ett sådant ställe där det sägs att rättfärdighet ger landet ära. Synd vanhedrar ett folk. Det är en allvarlig sak. Och säkerligen väldigt aktuell och tänkvärd sak. Även i denna dag. Då skedde så som att profeterna hade förutsagt att grannfolken erövrade Israel, förstörde templet och stal dess skatter och förde bort folket med våld ett par tusen kilometer bort till Babylon i exil. Om vi försöker tänka denna situation för vårt eget folk så kan vi säga att det känns som en hopplös situation. Men denna profeten Jeremia som många gånger hade varnat Israels folk om att vända sig bort från Gud. Så skedde så att när folket hade varit i exil så skickade han ett brev till dessa människor som hamnat i fångenskap. Och detta är ett aktuellt brev även för oss idag. Och jag ska läsa ett utdrag ur det. Herren Sebaot, Israels Gud, säger till alla de som förvisades som han har fört bort från Jerusalem till Babylon. Bygg hus och bosätt er där. Plantera trädgårdar och njut av deras frukter. Ta er hustrur så att ni får söner och döttrar. Skaffa er söner. Låt också era söner ta sig hustrur och gift bort era döttrar så att de får söner och döttrar. Och föröka er så att ni inte blir färre. Och sedan en mycket viktig sak. Agera för stadens bästa dit jag har förflyttat er. Be för dess väl. Be Herren, ty dess välgång är också er. Be om dess framgång, ty dess framgång är också er framgång. Jag har mina egna planer för er, säger Herren. mina tankar är tankar på fred, inte jag ger er framtiden och hoppet. När vi sen tittar lite närmare på Nehemia, vilken sorts person var författaren? Han var en judisk man. Han var ingen profet, han var ingen präst, han var en lekman. Men han verkade när det persiska riket hade underkuvat Babylon, dit israeliterna hade förvisats i exil. Han var en högt uppsatt tjänsteman hos den persiska kungen. Här hade det gått så att när de troende hade följt profeten Jeremias råd att verka för det bästa för en stad där de bosatte sig, så hade det skett så att dessa begåvade människor hade fått förtroende uppdrag. Och Nehemia hade satt sig i en mycket hög ställning och han njöt av härskarens förtroende. Han ville verka under myndighetens ledning och göra det rätta så som det behagade Gud. Han hade alltså goda och ett gott och förtroendefullt förhållande till härskaren. Om vi betraktar historien, jag är ingen historiker men jag har den uppfattningen att i Persien vid den tiden fanns många olika religioner och man dyrkade många olika gudar. Men det fanns också en mycket bred och stor religionsfrihet så att även judarna fick utöva sin egen religion. Och fick tillbe och tjäna sin egen Gud. Detta kunde naturligtvis ha varit rent strategiskt val från härskarens sida att upprätthålla sin makt. För att på så sätt förhindra uppror och hålla folket lugnt. Men hur det än var så var de dåliga samhällsförhållandena och härskarens inställning. Vad gjorde detta? Att Israels folk, judarna, kunde ge sig av och återvända till sitt hemland. I grund och botten hade det varit frågan om det. Att Gud ensam leder och styr folkens öden. Och han vänder härskarnas tankar och sinnen. Och påverkar deras handlingar. Han ger härskarna makten. Men han kan också ta den ifrån dem. På detta sätt kan vi tänka med tillförsikt idag. När vi följer dessa oroande budskap från världen. Att vår himmelske fader vet vad som kommer att hända med denna värld. Och vi behöver inte oroa oss för det. Sen var den här saken som jag tyvärr inte hinner ta upp. Även om jag gärna skulle vilja berätta hur det var då när man byggde Jerusalems murar. Det var verkligen en fin beskrivning av hur familjer och män och kvinnor i alla åldrar byggde denna mur genom frivilligt arbete i Jerusalems stad. I den gamla översättningen i Biblia. Som ofta används i predikningar. Så att ett citat används att folket fick hjärta att arbeta. Och även då får vi glädja oss som gäster vid detta möte uppleva hur folket har fått hjärta att arbeta. Jag är tacksam mot er alla som på ett eget sätt har bidragit till dessa sommarmöten har blivit möjliga att genomföra. Jag har själv fått delta i sommarmöten så länge jag kan minnas. Och jag minns inga andra tillfällen än corona-åren då jag inte kunnat vara med. Jag har också haft många olika uppgifter i olika organisationer. Det har lämnat mig och gett mig en god känsla av fina minnen. Även om det inte alltid är så lätt att åka iväg till dessa arbetssituationer och tillfällen. Att man kanske, att till exempel till det här mötet har man behövt åka långt för att ha sammankomster för att kunna organisera dessa möten. Men Gud har gett oss styrka och för det får vi vara tacksamma. Jag kan inte låta bli att minnas min kära far och min mor. För hemma hos oss har det varit viktigt att vi skulle börja förbereda sommarmöten. Att vi skulle ge oss iväg för att förbereda sommarmöten och delta i arbetena. Pappa var en handlingskraftig man och en praktisk man. Han såg ofta till att det fanns el på sommarmötena i södra Finland. Pappa tog med oss barn, särskilt de yngre syskonen. Fick stanna hemma och bli passade av mamma. Men vi som var med fick lämpliga uppgifter av pappa. Uppgiften var nog inte särskilt betydelsefulla att det skulle för arbetets gång. Men kanske var det lättare på det sättet att hålla ordning på pojkarna och flickorna där. Men vi fick i alla fall ett sånt intryck att när man deltar i frivilligt arbetet för att organisera sommarmöten så är det arbetet, så är det ett arbete som har ett syfte. Framförallt det att man går dit på möten och pappa pratade faktiskt väldigt mycket med oss barn om trosfrågor. Men jag tror att det handlar om uppfostran. Som tydliggjorde för oss vad som är viktigt i livet. Man anordnar möten och går dit för att lyssna till Guds ord. Pappa brukade använda dessa händelser och alla möjliga knep för att lösa problem. Men sen när hans minne började svikta och dessa minnen inte längre hade någon betydelse, så var det i slutändan bara det att han fick lämna denna värld välsignad. För mig är det en rörande sak att han en gång visade från psalmboken hur han hade omringat en vers i en psalm i den finska psalmboken som låter ungefär så här: hjälp oss när vi en gång kommer över floden från Babylon, så att när vi kommer till hemstranden ska tacksägelse psalmen ljuda tillsammans med harpans ljud. Pappa väntar nu där borta på dessa möten som en gång ska börja men aldrig ska ta slut. Sedan framkommer det i Nehemias bok att Guds rikes arbete och bygget av muren inte behagade alla som bodde i omgivningen. Där förekom hån mot murbyggarna. Man använde även våld för att hindra byggandet av muren. Det är beklagligt vad synden och själafienden gör i denna värld. Där i det heliga landet och liksom på andra håll har vi nyheter om krig som är en följd av synden. Det är själafiendens verk. I grund och botten, när man nämner dessa saker i Bibeln om gränsstrider och gränskonflikter, så är det frågan om att det är Guds motståndare, själafienden, som verkar i denna värld. Vi står i strid mot själafiendens krafter, precis som Paulus lär oss. Vi kämpar inte mot människor, utan mot andliga makter och krafter. Mot härskarna i denna mörka värld och de andra andarna i himlarna. Vi kämpar alltså inte mot människor. Och därför känns det på något vis viktigt att nämna detta just nu. Att vi möter människor som tänker på saker på annorlunda sätt än vad vi tänker. så vet vi att Babeln, att Bibeln lär oss att vi med kärlek och ödmjukhet skulle närma oss alla människor. Guds ande lär oss att svara med kärlek när vi blir ifrågasatta om trons grund. Gräl eller aggressiv attityd kommer inte från Guds ande, utan den kommer från själafienden. Därför är det viktigt för oss att läsa. Från Efesierbrevet. När Paulus råder oss att ta på oss rätt stridsutrustning i dessa situationer. När vi för diskussioner om tro och sånt som rör livet i tro. Så att vi har sanningen som bälte och rättfärdighetens rustning. Och att vi förkunnar fredens evangelium. Låt er mildhet bli känd för alla människor, råder Paulus till Filipperna. Själafienden försöker skapa splittring mellan det troende, precis som på Nehemias tid. Där uppstod en situation när man började driva in skulder från bröder och systrar som redan befann sig i en svår situation. En sådan krävande inställning kan också uppstå mellan de troende. Och därför är det viktigt att saker och ting rättas till, precis som man gjorde redan på Nehemias tid. Och Gud hjälpte också till i dessa situationer. Där blåste man i horn varje gång när en sådan situation uppstod. Eller då det uppstod bekymmer i samma saker eller att fienden angrepp. Idag har vi inte så många horn med oss förutom signalhorn i bilarna. Men vi har mobiltelefoner som vi knäpper på. Och jag har märkt även här ute på fältet så finns det sådana kommunikationsmedel som vi använder för att kommunicera med varandra. Det är bra apparater, de här mobila enheterna. Men man kan ju följa möten via dem, även om vilken var i världen man befinner sig. Men det är viktigt att komma ihåg att de aldrig kan ersätta att människor träffas ansikte mot ansikte. Särskilt när det gäller de viktiga frågor. När vi återvänder tillbaka till Vattenportens torg och mötet där. Där kommer Estra och för att läsa detta vers för vers. Och folket grät. Men folk tröstades. Orden väckte en känsla av synd. Och precis som Paulus sa. Och har sagt att alla har fallit bort och blivit olydiga. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. Men ånger finns. Och att erkänna sin egen syndighet och fall, det är det första steget mot omvändelse. Men det räcker inte för frälsningen. Men folket fick höra evangeliet. Det svarades, var inte bedövade. Utan man befallde dem att ta med sig detta evangeliska budskap hem. Och detta hade stor inverkan och glädje bland folket. De anordnade stora glädjefester. Där man på många sätt, olika instrument och körer prisade Gud. Och den glädjen hördes långt bort från Jerusalem. Och alldeles till slutet här. När vi nu är här på Kauhovas sommarmöte. När vi får vara här och lyssna till Guds heliga ord. Som är levande och kraftfull. Och skarpare än någon annan svärd. Så min kära vän. Hur talar ordet till dig? Hur påverkar det dig? Väck samma tankar i ditt sinne som vi människorna som stod vid Vattenportens torg. Att ordets klara ljus avslöjar all smuts och damm. som har fastnat under resans gång. Avslöjar det mänsklig svaghet och tvivel inför Guds nåd och ledning. Eller tänker du kanske att Guds ord kanske är kallt och hårt och att det längre inte passar in i vår tid? Det berör inte dig och intresserar inte dig. Dessa möten har inte anordnats för att människor ska gråta och förbli i ångest. Utan nu är det nådens tid. Om man predikar samma evangelium som predikades vid mötena vid vattentornet, vattentorget. Även där vid vattenporten 400 år senare reste sig Jesus på hög röst för att förkunna att om någon är törstig, låt honom komma till mig och drick. Den som tror på mig kommer att välla upp strömmande vatten ur hans innersta, så som det står skrivet. Jesus själv är det levande, är källan till det levande vattnet. Och det levande vattnet är evangeliet. Det vill säga glädjebudskapet. Förlåtelse för synderna i hans namn och genom hans blod. Likadant predikas alla synder förlåtna i detta möten, i dessa möten, som vi har hört många gånger. Det är för detta budskaps skull som dessa möten har anordnats. Den som är törstig må komma att få livets vatten som gåva. Kom min kära vän, min syster och bror. Tro idag på allt detta. Tro dina synder, tvivel och förlåtna i Jesu namn och blod. Min egen situation och mitt eget liv. Vila på detta evangelium. Och att komma hit till denna plats kändes skrämmande. Och jag undrade om jag skulle kunna förmedla denna viktiga sak till er. Och jag frågar, får jag tro dessa tvivel och mina egna synder förlåtna? På detta sätt vill jag tro tillsammans med er. Och skyddet av detta evangelium och dess kraft, så kan vi säga även nu att Herren, det är gott för oss att vara här. I Jesu namn. Amen.